Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och varmt välkomna till Medvind, en podd som handlar om resor och där vi sitter ner och pratar med intressanta människor som inte står still. Människor som har lite vind i seglen och som man har lite intressant utbyte och saker att få reda på ifrån. Vi sitter som sagt och pratar om resor en gång i veckan och vi har intressanta gäster varje gång. Jag ska inte uppehålla er mer med det. Välkomna in och lyssna.
Det här gör vi i intervjuformat och idag så har jag den stora glädjen att välkomna hit en man vid namn Martin Tivéus. Hej Martin!
Hej Alexis!
Välkommen hit!
Tack ska du ha!
Martin, ditt namn är någorlunda känt men tycker att det krävs en introduktion. Du är numera koncernchef på ett ganska stort bolag som heter Attendo. Jag vet att du är upptagen och därför är jag extra tacksam för att du tar dig tiden att komma hit. Det är vänligt. Men innan dess så har du varit involverad i ganska mycket som har med resor att göra, visst är det så?
Ja, jag har det faktiskt. Jag började där en gång i tiden.
Hur gammal var du då?
Jag var väl 24 tror jag när jag sökte in till SAS Management Trainee-program.
Så det var ditt första jobb?
Det var mitt första riktiga jobb. Jag hade, sen hade drivit reklambyrå och sånt annat på vid sidan om. Men det var mitt första riktiga jobb.
Mm. Det var ett tag sedan nu. Ja. Vilket år?
Det var 94. Då jag hade läst Riv pyramiderna av Janne Karlsson.
Ja.
Och tänkte att den där mannen vill jag jobba med. Och sen så hade jag kört en liten reklambyrå ett par år vid sidan av studierna. Och jag hade blivit en sån där liten mellanstor liten byrå. Och så kände jag att nej, men jag vill lära mig marknadsföring ordentligt på ett riktigt bolag. Och SAS hade, förutom att gilla att resa, så hade SAS vunnit en massa guldägg och så hade de ju Janne som hade skrivit den här boken. Och så såg jag att de sökte management trainees. Jag var okvalificerad för man skulle vara 30 år och minst 3 års ledarerfarenhet för att försöka.
Jaha, okej.
Okay. Jag tror att det var 2200 ansökningar till de här 4 platserna för svenskar.
Hur lyckades du klämma in dig själv där då?
Det är en bra fråga.
Det har du inte fått reda på i efterhand kanske?
Nej, jag vet inte. Det var väl liksom... dels var det så att jag var ju inte nervös. Jag trodde ändå att... Jag visste att det här var en stor chansning.
Mm.
Och gav mig in i den här processen. Och den slutade med, vet jag, att vi var där under 2 eller 3 hela dagar. Då satt människor i ledningen på SAS och bara tittade på oss. I alla fall en hel dag satt de och tittade på oss.
Tatt och tittade på er? Ja, när ni liksom gjorde olika övningar?
Vi var ju nersållade då till kanske 30-tal personer. Och så tittade de på oss när vi gjorde olika övningar.
Och, ja.
Och sen efter det så bestämde de sig.
Var det sån här där man skulle bygga broar av gamla mjölkkartonger.
Man skulle göra sånt och man skulle lösa massa affärsproblem och visa vad man prioriterade och delegerade och gjorde själv och sådär.
Vem som tog befälet och lite sånt där.
Ja, lite så.
Ja.
Och det var roligt. Det var väldigt kul att komma ihåg. Och jag gick dit, både dit och hem förväntanslös, men tyckte att det var kul. Och sen hörde man sig ifall och gav mig en av de här platserna.
Ja, kul alltså.
Så, att, så gjorde jag det när programmet var ett drygt år. Och sen skulle man gå rätt in på ett ledarjobb. Och då fick jag mitt första ledarjobb på Eurobonus. Som ansvarig för programutveckling och medlemskommunikation.
Ja, jag försökte lägga den här titeln på minnet innan när jag skulle introducera det, men jag misslyckades.
Det var någon sats längsta titel.
Ja. Men du, för att det var lite det som jag tyckte var intressant att bjuda hit och prata om. Jag tycker så här, överhuvudtaget människor som har jobbat på SAS och med flyg och resor och så, man kan titta på alla möjliga perspektiv och prata om det. Men jag är väldigt nyfiken på det ni gjorde för just Eurobonus. För att jag, som jag förstod det, jag tycker att vi ska kanske gå tillbaka. Vilket år lanserade SAS Eurobonus-program, vet du det?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag har faktiskt inte det i huvudet.
Det lanserades av 80-talet, är det inte det?
Ja, precis. Jag tror att det var, i slutet på 80-talet. Och det var en kvinna som hette Bea Kramer. Ja. Och det var, hon var också med och anställde mig på det jobbet. Hon var kvar då. Hon var kvar där något år eller två. Under min första period. Och hon var djupt passionerad över det här. Hur man kunde använda poäng för att locka till sig mer information om kunderna och vad man kunde göra med det.
Var det det som var drivkraften hos SAS framförallt? Men även lojaliteten då såklart?
Ja, det var det. Jag tror Bea var ju en av liksom pionjärerna kan man säga inom lojalitetsprogram. SAS var väldigt tidigt ut i europeiskt perspektiv. Och tror jag satsade mer. Man investerade mer i det här än någon annan av samma storlek faktiskt. Så vi hade ju, fanns ju resurser att tillgå.
Mm.
Sen hade vi precis också då släppt Pandemprogrammet. Och när jag började där så under det året så var det också startskottet på Star Alliance. Okay. Och då har ju Eurobonus och Frequent Flyer-programmen, det var liksom där vi började samarbetet.
Så ska man skapa, för SAS var väl en av founders till Star Alliance?
Det var en av founders, så det var fem bolag som grundade Star Alliance. Mm. Och arbetet började i Frequent Flyer-samarbetet. En bit var ju liksom att titta på coacher flights och trafikprogram. Men det lättaste sättet att skapa ett tydligt kundvärde var ju att sy ihop lojalitetsprogrammen.
Så att man kunde boka med poäng hos varandra?
Ja, exakt. Man både kunde tjäna poäng hos varandra. Att serviceförmånerna, det vill säga de här silverguld, skulle kunna gälla överallt. Så det arbetet var jag ganska djupt engagerad i under mina första år där.
Och det som kanske är mest utmärkande för det du jobbade med var också att ta fram de här olika nivåerna. För det fanns inte kanske när du klev på, eller?
Och det fanns nivåer, men de behövde utvecklas en hel del. Därför att ett lojalitetsprogram, sådana här poängprogram, det är ju en ganska, poäng är väldigt virtuell valuta. Och det är svårt att skapa ett synligt värde för de här poängen. Så det handlar otroligt mycket om paketering.
Mm, just det.
Och skapa också en känsla av att man är speciellt utvald om man når en högre medlemskategori. Och då är paketeringen väldigt, väldigt viktig. Därför så jobbade vi med ganska snabbt fram de här olika beståndsdelarna. Så att serviceförmåner var ju en del. Att man kommer upp till, blir man liksom belönad då med en högre status, så får man ju mera förmåner. Till exempel garanterat plats ombord eller få gå före i kön och sånt där.
Just det, framme där när man ska checka in. Fast track fanns säkert då redan också.
Ja, visst. Ja. Lounge och annat. Mm. Och det här är ju att begå våld på hela systemet, kan man säga.
Jaha, vadå då?
Därför att ett flygbolag med alla dess beståndsdelar, om man tittar på kundprocessen, är gjort för att kunna hantera volym.
Ja.
Men det är också så att säga så att när man säljer biljetter och tillåter folk att boka biljetter, så är det också en fråga kring att maximera kapacitet och intjäning på varje flight. Mm. Och så vet man att det finns vissa tider som det är populärt att flyga på, andra inte populärt.
Det är det man kallar i Faxbox för revenue management.
Ja, exakt. Mm. Och de mest frekventa resenärerna, det är ju i princip alltid affärsresenärer. De vill ju alltid resa i princip på liksom peak-perioden när alla andra vill resa också.
Just det.
Och ofta ser de också ut i, inte ute i god tid, utan de bokar sent på.
Ja.
Och en sak var när vi levde i tiden att man kunde ta våldsamt bra betalt för de här businessbiljetterna. Mm. Men när avregleringen av flygbranschen skedde ju där i början på 90-talet.
Ja.
Low cost carriers kom in, man kunde konkurrera på varandras flyglinjer.
Mm.
Och så blev det en prispress. Och när du inte har samma spann i prissättning, så är det ju fler som också bokar det som förr i tiden kallas för business då. Vilket gör att det blir svårare och svårare att garantera plats för de här.
Vänta nu, nu ska vi se här. Det blir ett större spann, säger du.
Ett mindre prisspann, ett lägre prisspann. Så att det vill säga att det är billigare att boka. Det blev ju billigare att boka businessbiljetter.
Det blev billigare för det prispressades även de biljetterna prispressades. Okay,
alltså tidigare kunde du egentligen prisa ut så att säga de flesta resenärerna. Så det var bara de som verkligen behövde flyga och hade råd som kunde ta de här platserna.
Just det.
Sen började de högre prisklasserna fyllas upp därför att de gick till lägre priser.
Just det.
Och så kan man då ge fortsatt prioritet till även de här sent inkommande, väldigt frekventa och lojala kunderna som har bokat i sista minuten.
Ja.
Så är det, kan man garantera dem platsen bord, det var ett stort värde. Men det skapar också komplexitet. Därför innebär att du ibland blir tvungen att köpa av, du blir tvungen att liksom, så att betala av andra som inte kunde komma och få med.
Mm, just det.
Och det här gäller ju att ge prioritet skapar ju utmaningar i alla delar av systemet. Det skapar ju utmaningar i bokningssidan.
Mm.
Det skapar utmaningar i incheckning och bagagehantering. I det som byggde med fast track, med, så att säga, med kontroller och tull och så vidare.
Men förlåt, jag avbryter, men du menar alltså att om man var guldkund på 90-talet, då fick man, eller jag vet inte om det var just guld, men fick man då garanterat plats?
Ja, det var ju någonting som vi tog fram.
Så var det då, ja. För det ger inte guldkunder idag. Det ger inte
nej,
sina guldkunder.
Nej, saken är att guldkunder har blivit för många.
Ja, just det.
Så att nu får man det om man är panjonmedlem. Ja. Eller diamant som det heter. Så när jag började i mitten på 90-talet, då var det tillräckligt få guldkunder för att kunna managera här. Och vi tittade i princip på hur många guldkunder klarar vi av att ge prioritet genom hela kedjan i varje marknad, beroende på vart de bor någonstans och vilken hemmabas de har. Så det var ju olika nivåer då i olika länder. Ja. Så att i Sverige var det ju, eller egentligen i, framförallt i Sverige, Danmark, Norge var det en nivå där, eftersom vi hade många fler resenärer, inte minst i Sverige. Medan bodde man i UK eller i Frankrike eller någon annanstans, så kunde man ju, då flög de ju ut oftast från den flygplatsen.
Just det.
Ja, då kunde man då tillåta en lägre poänggräns. Därför att man helt enkelt fick managera volymerna av guldkunder och titta på vilken press de utsatte systemet för att kunna ge kvalitet i bemötande och i den här serviceleveransen. Så att servicenivåer var en viktig del. En annan viktig del var ju att skapa ytterligare känsla kring upplevelsen och liksom prestige i de här nivåerna.
Just det.
Och där jobbade vi oerhört mycket med paketering. I början så var det faktiskt så att vi hade personliga leveranser av guldkorten.
Personliga leveranser av guldkort?
Ja, det var några ganska få guldkortsinnehavare. Sen gjorde vi ju...
Vem var det som åkte ut med dem då?
Ja, det kunde vara regionchefer eller där vi hade lokalkontor lite överallt.
Fick du göra det någon?
Nej, jag fick faktiskt inte göra det själv.
Ja. Ja, vilken häftig grej att få.
Och sen hade vi sen gjorde vi det på Pandion, men det blev inte guld, det blev för många guldkunder.
Ja.
Men sen började vi då förpacka all kommunikation, till exempel för guld, vi tryckte specifika upplagor av allt ifrån nyhetsbrev till vanlig utskick till speciella liksom, paket. Allting gjordes i guld, så att det skulle verkligen kännas som att man var speciellt utvalt. Silver likadant.
Och skickades per post. Liksom,
Det kom liksom i paketlådor som man fick öppna och det skulle liksom kännas som att det här var verkligen någonting speciellt. Vi introducerade också någonting som vi kallade för kuddar och rulltrappor.
Kuddar och rulltrappor?
Ja. Och det rulltrappa, det här var ju liksom benämningar som...
Jag tror jag kan gissa vad kuddar är.
Ja,
är det att om man kliver ur sin kvalificeringsperiod utan att kvalificera sig, så blir det en kudde där, att man landar lite mjukare och får behålla sitt kort ett tag.
Exakt. Och rulltrappa, det var ju då kunder som kom in som man ser reser extremt frekvent och egentligen skulle förtjäna en högre prioritet i systemet.
Trots att man inte uppfyllde...
Trots att man inte hade nått upp dit.
Och hur kunde man identifiera det till exempel?
Man tittade på i tidiga faser direkt, som kom det en ny kund in i systemet.
Som steg som en raket.
Ja. Det kunde också vara en... Ofta så handlar det här mycket om vilket arbete man har. Det kunde också vara en vanlig, så att säga, baskund som plötsligt har bytt jobb. Och blir en resande försäljare. Och så kunde man se att första 6 månaderna så reser den som 17. Ja, då prioriterar man upp den snabbare.
Hur jobbade ni med det? Det var ändå 90-tal. Fanns inte så där vansinnigt mycket datorkraft och sådär?
Nej, det var ju faktiskt en av de sakerna som jag gjorde när jag kom dit. Att jag såg att vi behövde bättre analyskapacitet. Så jag startade ju ett stort projekt tillsammans med min motsvarighet på Lufthansa. Där vi byggde upp ett data warehouse-lager, varsitt eget förstås. Och väldigt kraftfulla analysverktyg.
Vi kommer ihåg 95 där satt man ju, minns jag kollade på någon laptop då, den skulle ha 4 megabit RAM-minne eller något sånt där. Minns jag.
Ja.
Ja. Investerade ni i såna här kraftfulla datorer och grejer?
Ja, det gjorde vi. Ja. Väldigt kraftig, väldigt, väldigt kraftig datalager och väldigt kraftig analyssystem.
Ja.
Idag så kostar det en bråkdel att göra det vi gjorde då, men såklart. Då var det en väldigt stor investering. Det intressanta med det var ju att då kunde vi jobba med olika business cases för SAS i övrigt. Det vill säga att vi kunde använda kunddatan för ruttplanering, för förhandlingar om slottider på olika ställen.
Så det systemet som ni utvecklade för att ta hand om det här kunde liksom spilla över och börja analysera
absolut,
annat också?
Absolut. Det hade vi ju inte använt systemet riktigt för innan. Men så att all den data vi hade gav ju väldigt, väldigt bra input till allt från prissättning till utplanering till tidtabell.
Var det någonting som ni insåg liksom i efterhand? Det kanske inte riktigt var... Det var inte en dataidé från början det här med Det var en lojalitetsidé från början.
Det var en lojalitetsidé från början. Ja. Och sen så när jag började titta på den här datan så började vi göra specifika körningar för att se liksom vad som rörde sig. Vi började också testa med olika typer av poängkampanjer. Mm. Vilket var ju billigare då än att jobba med andra, alltså med vanlig prissättning.
Förlåt, säg det där igen. Ni jobbade med poängkampanjer.
Poängkampanjer. Alltså, om man vill fylla ett plan, man säger att en plan är ju färskvara. Har det gått så är det ju kört. Va? Då har ju de intäkter ombord som sitter där.
Ja.
Så att varje tom stol så att säga, finns ju stort värde att kunna fylla.
Just det.
Och sen så vill du ju, men du vill ju inte förstöra prissättningen.
Så då samtidigt erbjuder du det för poäng då? Sent
ja, du kan göra så att om du bokar här så får du dubbla poäng på den här resan.
Ja, det är det ni menar. Att, okay,
eller trippla poäng. Eller gör de här tre resorna i business class så kommer du erbjuda vid det här och så vidare. Att man jobbar med den typen av poängkampanjer.
Mm.
Vilket då inte hade samma kostnad kan man säga. Av flera skäl så att säga. Dels därför att vi såg att en viss del av poängen togs aldrig ut eftersom de förföll alltid.
Precis, och där räknar man ju av en 30-40% i rabatt redan där.
Ja, precis. Och sen kunde man ju styra bonusplatserna till avgångar där som man visste ändå inte kommer fyllas eller kommer fyllas till en väldigt låg pris så att säga.
Precis.
Och det gjorde att man fick ett ganska effektivt utnyttjande av de här poängen. Så att, kostnaden var kanske inte så stora.
Mm.
Sen dessutom så förstår man inte prissättningen på marknaden.
Vilket är ju en intressant så här drivkraft bakom de här poängsystemen överhuvudtaget. Att de liksom, de spelar i flygbolagen i händerna också lite grann för att de inte drabbar hela det här prisproblemet. Liksom.
Just det.
Ja.
Ett exempel på komma ihåg som var väldigt tydligt sånt här business case vi tog fram när vi höll på och testade olika användarfall. Det var så att exempel att det flög väldigt, väldigt mycket människor ner till Hongkong som aldrig flög hem igen. Och förstår man att det är ju inte så att vi har en emigration till Hongkong utan de flyger hem med någon annan.
Mm, just det.
Och så också att de flög ju väldigt ofta business class ner så att de kunde använda biljetten så att säga hem då med något annat flygbolag.
Okay, yeah.
Och det är klart att det första vi gjorde var att testa med olika poängkampanjer. Nästa gång du flyger, man tar ut alla kunder som har flugit till Hongkong mer än två gånger senaste året, så kunde man ju se att flyger du hem med oss, nästa gång du flyger till Hongkong, flyger du hem med oss så får du
fler poäng.
Eller då får du $100 att använda i taxfri ombord på vägen hem på hemresan.
Ja.
Och så vidare. Vi testade massa olika varianter. Och så kunde man se då vad som fungerade bäst.
Mm.
Men vi tog också in FIBA på varför flyger du inte hem med oss. Och då kunde man se att men det var ju för att vi hade fel avgångstid från Hongkong hem.
Ja, precis. Jag misstänkte att det var något sånt. Man kanske vill åka sent, va?
Man kanske åka sent.
Ja.
Och på det här sättet, genom att göra de här analyserna så kunde man ju också se värdet av olika start- och landningstider, så kallade slottar.
Just det.
Så att vid nästa slottkonferens där man tradar, man byter och köper och säljer
slots. Ja.
Slots
ja, det är så det funkar i branschen. Ja, det har jag alltid undrat. Mm. Tradingkonferenser.
Trading, ja. Slottkonferenser. Ja. Man tradar. Så kommer man in på att de här slottarna kommer att vara värda så mycket pengar. Och vi kan se vilka kunder det är, vad de betalar.
Där kunde man göra lite arbitrage sådär och trada bra.
Ja. Absolut.
Precis.
Så det var som ett exempel på hur man kunde använda datan i Eurobonus-databasen.
Ja, vad kul, vad roligt.
Alltså. Man kan säga att affärsidén för flygbolagen, det är ju, sitter ju i två saker. Det sitter ju att man byter poäng mot kundinformation egentligen.
Just det.
Veta vem det är som flyger vart och använda den för att jobba smartare och bättre. Mm. Och den andra är att försöka skapa en stark lojalitet. Då. Precis när jag började på SAS Eurobonus så det var ju starten av Star Alliance-samarbetet och då skulle vi ta fram en stor kampanj. Och det gjorde vi inom Star Alliance-gruppen. Vi hade en Freak and Fly-grupp inom Star Alliance.
Ni tillsammans med, vilka var med då? Var det Lufthansa?
Det var Lufthansa, det var Thai, Air Canada.
Ja, typ där.
Ja. Och startpunkten för det här, det var en kampanj som vi kallade för Fly 5, Get 5. Det vill säga att man skulle prova alla fem Star Alliance-bolagen.
Ja.
Och kunde man flyga med alla fem Star Alliance-bolagen inom en väldigt kort tidsrytm, rymd, så fick man då fem biljetter för två personer att åka vart man vill i världen.
5 biljetter för 2 personer. Det är ju mycket det.
Flyg 5, få 5.
Okej.
Och vi hade gjort en analys då på hur många det var som hade klarat av det här. Det vill säga flyga i business class med alla 5 bolagen.
Men förlåt, ni gick ut med den här kampanjen och då fick man en viss tid på sig att göra det här? Eller
ja,
var det
men väldigt kort tid.
Okay.
Det var bara en månad eller något sånt där. Och då hade vi konstaterat att det var liksom bara en handfull personer som historiskt sett hade klarat det här under en månad. Och reser business med alla 5 bolagen. Så att det här såg inte ut som att det skulle bli en speciellt dyr kampanj, men det var ju väldigt uppmärksammat och väldigt bra.
Ja.
När kampanjen sen gick ut så hade vi bommat det här med business class i kraven. Så att det visste sig
Ni skrev inte med det.
Nej, så det gick ut.
Men tanken var att det skulle
vara business.
Så
det var ju flera resebyråer som gick ut och såg det här och gjorde sydde ihop egna resor där man kunde klara allting på 24 timmar.
Oj.
Ja.
Och det var bara att ni hade glömt att skriva
det. Ja, bara glömt att skriva det. Så att istället för att 20 stycken blev lyckliga vinnare av 5 stycken resor liksom var som helst i världen med 5 Star Alliance på
dag. Hur många blev det då?
Liksom hundratals. Alltså.
Ja. Åh, vad jobbigt.
Ja, det där var... Ja. Det var jobbigt.
Det var bara hosta upp.
Det var bara hosta upp.
Hur många var det som claimade det här? Ja, det måste vara många.
Alla som vann. Och det var ju bara att leverera. Jag tror att vi fick hantera det manuellt. Så vi kallade ihop liksom hela gänget och höll på en hel helg och skrev brev och klistrade kuvert och fixade biljetter.
Ja. Ja, men folk minns det. Det måste ju ha spridits på såna här flygforum och grejer.
Ja, jag känner faktiskt flera stycken idag som nyttjade det där.
Ja, är det så?
Och fortfarande kommer ihåg det. Och berättade hur de reste såna här vansinniga resor liksom.
Ja.
Jag höll på i 30 timmar och tog sig världen runt bara för att få den här, de här biljetterna.
Det har ju blivit, det märker man ju idag. Vi är ju verksamma på, när vi håller på med våra bonusresor, så är vi verksamma på de här forumen och håller koll på dem. Och, alltså en sån här nyhet kommer ut blixtsnabbt. Alltså.
Mm.
Det är, man kan inte ducka den.
Nej.
De som är inbitna flyger.
Det här var ju ändå tiden före sociala medier.
Ja visst alltså. Ja. Men det spreds ändå.
Ja, det spreds ändå.
Ja. Häftigt att det gick via resebyråer och så.
Ja, för att det var Kilroy Travel som fångade upp den här först.
Ja.
Och klöpte det som en stor kampanj.
Vad kul.
I sina butiker.
Jaha, och du jobbade med det här på SAS och sen var du kvar sen hos SAS i någon annan kapacitet efter det här?
Ja, jag lämnade SAS efter det här. Vi gjorde ju ett antal år, lyckades vinna Freddie Award för världens bästa Freaking Fire-program 3 år i rad.
Och sen, oj, snyggt.
Ja, det var jättekul.
Det måste ha varit uroligt.
Ja, verkligen fantastiskt kul för hela teamet. Så efter det så kände jag att jag var färdig.
Ja. Men sen var det här, vad hette det? Snowflake?
Ja, sen kom jag tillbaka. De hörde av sig igen. Jag har varit ute och varit managementkonsult några år och så hörde de av sig. Så jag kom tillbaka till SAS 2003.
För att vara med och lansera?
För att vara med och lansera Snowflake som går på flygbolag. Ja, men det var kul. För jag kom då att det gick inte att använda SAS normala funktioner, för de var alldeles så dyra. Att SAS IT då skulle ha, jag kommer inte ihåg om det var liksom så här 50 kronor per bokning eller sånt där, om vi skulle använda deras bokningssystem.
Okej.
Okay. Så att det här går inte.
Nej.
Så att det gick till Hyper Island och så hittade 2 studenter som byggde upp en ny sajt. Och sen byggde vi upp ett helt så att säga, bokningssystem och revenue management system som vi tog från Irland.
Jaha.
Vi var första kund på den
här. Ett helt eget.
Och vi hamnade på 17 öre per bokning och sånt där. Tolkostnad.
Ja.
Sajten byggde jag för 100 000 kronor från start till mål.
Häftigt.
Mm.
Det funkade ju bra tyckte jag. Jag minns att det var liksom... Det var
ja, det,
bra
funkade, det funkade jättebra. Vi satte upp... vi startade väl... Han för mig 24 linjer från Stockholm och Köpenhamn. Och flög 700 000 passagerare på det året. Så vi öppnade linjer till Pristina, Skopje, Split, Sarajevo och så vidare. Okay. Tittade egentligen på var har vi stora grupper med stora grupper svenskar med
annan
bakgrund så att säga. Ja, varifrån kommer de? Och var vill de åka hem någonstans?
Ja.
Och konstaterade SAS hade ju i princip ingen andel av den trafiken.
Ja.
Men så att kunde vi skapa direktlinjer till en på den tiden förhållandevis låg kostnad så fanns det en stor chans att vi kunde nå.
Men hur var lönsamheten i bolaget då?
Ja, på den etiska trafiken var den väldigt bra.
Ja.
Mm, var väldigt bra. Vi kunde också nyttja trafiken var som helst egentligen. eller vilka tider som helst. Ja. Och det var också väldigt billig marknadsföring för att i princip annonserade på lokalt språk
jag förstår.
Lokala tidningar.
Okej, okay. Intressant.
Mm. Elitiska tidningar. Och sen spelades det som en löpeld. Sen så hade vi behövt längre tid på oss då för att ordentligt skapa lönsamhet i totala programmet. Men det gick väldigt fort att bygga upp bra beläggning.
Vilka var det som drev det? Det var ju framförallt Ryanair antar jag, som drev mycket av den här low cost carrier grejen. Eller var de först? Hur var det nu?
Nej, de var ju väldigt tidiga, men inte så tidiga inom Skandinavien.
Nej.
Utan de första kom ju under min första jobb på SAS, slutet på 90-talet. I Sverige kom ju Flyme och Transweed.
Just det.
Och då, eller på SAS var det ingen som trodde på dem.
Nej.
Det här kommer aldrig gå.
Ja.
Och så fick de ju rätt, för det gick inte heller. Utan precis. De gick omkull. Men sen kom ju nästa våg då, med Ryanair och EasyJet.
Ja.
Och när de kom in i Sverige.
De lyckades ju.
Mm. Då var det ett problem. Och då kunde man, och det där föranledde ju sen en lång våg av effektiviserings- och kostnadsprojekt inom SAS.
Ja.
Där man kunde se att de här nya bolagen som har en enhetsflotta, det vill säga man behöver bara en typ av reservdelslager, piloter behöver bara typade på en maskin, det behöver bättre rörlighet, ganska disciplinerade med vilka typer av linjer man tar, med vilket trafikunderlag och vilken flygtid.
Ja.
Mycket färre eller ibland inga fackavtal och så vidare. Så att det gick att operera mycket mer effektivt. Och sen så i princip en ren onlineförsäljning där man inte betalade provisioner till resebyråer.
Just det.
Så att det vart en helt annan typ av konkurrens. Dessutom hade de nästan alltid bara nya flygmaskiner med låg underhållskostnad.
Alltså, hela transportsektorn och hela flygbranschen och allting, det är ju en ganska komplicerad, komplex bransch. Och det är många flygbolag som fortfarande går omkull. Och vi pratar ju, Norwegian har ju problem och sådär. Har du själv på någon tänkt på någon grej så här? Det här borde man göra i...
Ja, mer än tänkt faktiskt. Jag ägnade faktiskt nästan 10 år tillsammans med några gotlänningar att sätta upp eget flygbolag.
Ja.
Ja, det vi gjorde med Sverigeflyggruppen som jag var engagerad i och under 10 år, det var precis efter min snowflake-resa.
Mm.
Så träffade jag på Pigge Werkelin som hade startat Gotlandsflyg.
Okay.
Mm, och insett att de behöver någon som har erfarenhet från flyg också, så att säga.
Ja.
Så jag träffade på honom och fick köpa in i bolaget och sen så jobbade vi tillsammans under nästan 10 år.
Mm.
Och startade ju 7 flygbolag under Sverigeflygparaplyet. Till slut hade vi nästan hälften av alla start och landningar på Bromma.
Ja.
Och vi gjorde ju faktiskt det lönsamt.
Ja.
Och visade att det gick att bygga, i vilket fall ett regionalflyg, med bättre tidtabell, lägre priser och nöjdare kunder och ändå tjäna pengar.
Vad var nyckeln då?
Det var egentligen flera saker. Dels hur man hanterar flottan, att inte vara bunden till olika till vissa maskintyper. Så vi hade ju ett bolag som hade själva maskinerna, flygmaskinerna.
Mm.
Men också hyrde ut de maskinerna, inte bara till oss utan även till andra flygbolag.
Okay.
Ja, och då var det så att de maskiner vi använde mest, den typen hade vi i det bolaget. Och sen så leasade vi från andra bolag när vi behövde annan kapacitet. Så vi bara behövde ett reservdelslager.
Det gav er flexibilitet.
Det gav flexibilitet.
Ja.
Sen hade vi ju ett flygbolag så att säga, med själva flyglicensen som också hyrde från asset managementbolaget som hade flygmaskinerna.
Okay.
Och de i sin tur flög åt det som konsumenterna trodde var flygbolag. Det vill säga Gotlandsflyg och Kullaflyg och Kalmarflyg och så vidare.
Just det
var ju egentligen bara säljbolag.
Ja. Det var varumärken.
Det var varumärken. Mm. Och där i de varumärkena så att säga, eller de säljbolagen, anställde vi personal.
Ja.
Och när man anställde personalen så anställde vi dem inte som flygvärdinnor eller som säljare eller som markpersonal. Och så, utan vi anställde dem som, de blev helt enkelt anställda i ett av de här flygvarumärkena.
Och kunde då agera som lite vad som helst.
Just det. Mm. Så att vi schemalade ju dem så att varje personal jobbade deltid med biljettförsäljning, deltid med att checka in folk, deltid med att sköta ombordstigning och deltid ombord.
Mm.
Och det gjorde att de passade liksom inte in i något fackavtal.
Nej, just det.
Och det, dels var det det. Dels så fick de en förståelse för varandras arbetsuppgifter. Och skapade en helt annan lagkänsla.
Mm.
Och respekt för att hålla tidtabellen.
Just det.
Och att få allting att fungera. Och sen så såg vi till att vi också skapade en väldigt lokal känsla på alla. Så att på Kullaflyg skulle alla prata skånska.
Ja, och, vilket ju märks i själva branschen också. Ja, just det. Mm.
Och, så det var faktiskt en nyckel. Och sen gjorde vi en annan sak också för att ta oss in. Och det var att vi i varje sånt här lokalflygbolag så bjöd vi in lokala näringslivet till att faktiskt bli delägare. De fick en liten minoritetsandel i sitt lokala flygbolag. Och i det så ingick också ett commitment att köpa biljetter varje år.
Mm.
Och det gjorde att när vi väl startade så hade vi redan näringslivet
lokalt. Ja, ni hade en kritisk massa.
Och vi hade en kritisk massa med flygbiljetter som redan committade. Och det gjorde att SAS eller någon annan kunde ju aldrig liksom vinna tillbaka de här kunderna.
Nej, just det.
Därför de flög ju med sitt flygbolag.
Ja.
Och på det här sättet lyckades vi faktiskt bygga upp en väldigt fin flygbolag faktiskt under de här 10 åren. Sen sålde vi det till Malmö Aviation, och det är ju det som, den sammanslagningen som idag är bra flyg.
Ja, just det. Du, vad kul alltså. Det var roligt att höra om alla de här olika grejerna som du har varit med om. Du har ju verkligen varit med länge. Hur är det nu att jobba med äldrevård då?
Det är väldigt spännande. Mm. Det är ju samhällsnytta i en helt annan sektor.
Mm.
Men det känns otroligt viktigt och angeläget.
Mm. Ja, det är ju en hel del 40-talister som är på väg in.
Mm.
Eller redan är där.
Mm.
Ja. Kul att ha ett spännande och viktigt jobb. Du, jag vill verkligen tacka för att du tog dig tiden att komma hit.
Tack själv, Alexis.
Och roligt att höra om hela din resa och alla de här insikterna. Jag tror att vi har många lyssnare som kommer ha mycket maningar här.
Tack. Vad roligt att få återuppliva lite gamla minnen.
Ja, vad bra. Tack Martin, ha det bra.
Tack.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.